här blir ett bonusavsnitt i tema derbyspecial. Det är Michel Keinänen som tränat både Örebro och Lillån i vardera en säsong. Michel kontaktade mig i samband med när de första avsnitten kom ut och frågade om jag var intresserad av att vara med honom. Med tanke på att han varit med och coachat i båda lagen och varit med i derbysammanhang i Division 1 säsongen 2011-2012. Givetvis var detta något jag inte kunde tacka nej till. Avsnittet blev lite längre än vad de tidigare varit i derbyspecialen. Mest för att det är intressant att lyssna på Michel och hans tid i de olika föreningarna. Men även för att få lite mer insyn i hur han tror att det kommer vara på derbyt ikväll. Hur man agerar som tränare och vad tränaren nog måste fokusera på. Han berättar också bakgrunden till varför det blev just Örebro som han ansökt till säsongen 2011-2012. När det faktiskt var Lillån som han var överens med. Han öppnar också upp om den lite infekterade övergången från IBF Örebro till Lillån efter just säsongen 2011-2012. Michel tippar även matchen som de tidigare gästerna och vi snackar lite om publikrekordet som man hoppas kunna knäcka ikväll. Här kommer du intervjun med Michel Keinänen.
Ålder?
28 år gammal.
Familj?
Sambo och hund.
Bo?
Mariestad.
Utbildning?
Lärare och innebandytränare.
Yrke?
Nio-instruktör på Vadsbo gymnasiet och innebandytränare i Lockerud, Mariestad.
Största innebandyupplevelsen?
SM-guldet med Örebro och säsongen med Lillån 12-13 i Allsvenskan.
Bästa spelaren du spelat med?
Janni Naumannen, Tappanilla Näde.
Bästa spelaren du tränat?
Simon Palmén.
Bästa eller värsta motståndaren du stött på?
Bästa motståndaren är Anders Granlund. Värsta motståndaren har jag svårt att sätta fingret på.
Någon medalj eller pokal, var det extra högt?
SM-guldet med Örebro värderar väldigt högt.
Motto i så fall vad?
Alltid 100% oavsett träning eller match.
Vad läser du?
Innebandymagasinets artiklar och en hel del lokaltidningar.
Vad lyssnar du på?
Podcast och P3-dokumentär.
Och då svarar du på den, lyssnar du på podcast. Så den har vi avverkat då. Har du deltagit i en podcast tidigare?
Jag har varit med i Lockeruds podcast förra säsongen. Lite grann.
Och vilket klubbmärke lirar du med?
Fatpipe.
Då är jag så här, Michel Keinänen, välkommen en gång till. För vi har redan kört en 10 minuter inspelning, men sen fastnar inte det helt enkelt. Så att, välkomna dig igen till det här bonusavsnittet.
Ja, tackar så mycket.
Och därför vi har med dig, och det är det som du kontaktade mig och skrev, att du har ju varit i bägge lägen, och det har inte jag tänkt på, men det var ju jättebra att höra av dig. För du har ju både varit tränare för IBF och Lillån. Så du har ju verkligen insyn och erfarenhet av derbyn i Örebro.
Ja,
men vi backar tillbaka lite bara, så de som lyssnar på lite koll på dig, att hur du kom till Örebro från första början.
Jag började studera i Örebro hösten 2009 tror jag det var. Och då kontaktade jag Christer Palmén som då jobbade på Örebro läns innebandyförbund om att ta distriktslagen i Örebro län. För att det skulle passa ihop och kombinera och fortsätta hålla på med innebandy. Och då kunna studera. Med att jag inte skulle ha regelbundna träningar varenda vecka, utan att jag skulle kunna planera samlingar ut efter min egen studieplanering. Och då jobbade jag, då fick jag möjligheten att ta och vara med i pojka 17 och pojka 15. Pojka 95 och pojka 93. Det är alltså första.
En sån grej leder ju till intresse, kan man tänka sig, från alltså när du kommer in som ganska ny i Örebro, så väcker det kanske lite intresse för andra föreningar. Och du tog ju steget sen till IBF, och hur kom det sig då?
Anledningen till det tror jag, just då var ju alltså Örebros innebandy var ju ganska mycket på dekis. Den sången åkte ÖSK ur Allsvenskan och la ner. Lillån missade uppflyttning, kom nog 3 eller 4 i sin division 1-serie. Axberg klarade sig precis kvar i division 1. Det var väl ett generationsskifte just nu i innebandyn i Örebro. Fanns nog inte särskilt mycket tränare och inte särskilt mycket folk som ville särskilt mycket just då. Men när jag skollade ner där så öppnade det väl upp liksom för något av Lillån eller Örebro då, som man bildade efter Axberg, att ta över liksom taktpinnen och vara liksom Örebros ledande innebandyförening. Men historien om min backabandet tillbaka där, då var jag intressant för både Lillån och Örebro. Och jag valde faktiskt att tacka ja till Lillåns erbjudande efter flera möten och ja, acceptering av kontraktet. Men under regionsfinalen, jag tror det var den första regionsfinalen man körde mellan Västmanland och Örebro, så meddelade Lillån mig i kulverterna i Mellringhallen att nej, men man hade ångrat sig, man ville inte ha med mig längre, utan man hade hittat någon annan istället som var mer intressant. Och det var väl inte så snyggt skött, så jag tog ju det ganska personligt. Och under samma kväll som jag fick det här beskedet av Lillån så hörde även Örebro av sig igen och ville ha med mig. Och då tackade jag ja till att hoppa på Örebro.
Fick du någon förklaring av Lillån till varför?
Det här är ju rätt många år sedan, men man hade helt enkelt ångrat sig. Och det kom väl liksom ingen riktig förklaring till varför man hade hittat någon annan som man tyckte var mer intressant. Alltså mer eller mindre, utan att man vågade säga det rätt ut. Så var det väl att man inte kunde erbjuda den platsen, var väl liksom själva förklaringen.
Vet du vem det var man plockade in istället då?
Man plockade in Peter Bjurk tillsammans med Mikael Allén då istället.
Okej. Men då blev det att du ledde ju IBF då. Var det säsongen 11-12 då vi snackar nu?
Ja, då kom jag in i IBF samt och fick jobba med Janne Ekengren, Magnus Larsson och Tommy Westholm. Och driva deras herr junior, juniorallsvenska och division 1-lag tillsammans med dem.
Vilken var din roll?
Min roll var på pappret att jag skulle vara huvudtränare i juniorallsvenskan. Och vara assisterande tränare i herrlaget i division 1.
Var det så föreningen såg ut också? Eller hur mycket delade var det med huvudansvar i allsvenskan eller?
Nej, alltså vi jobbade ihop kan man säga. Jag och Janne delade liksom på ansvaret skulle man kunna säga. Alltså Janne släppte fram mig väldigt, väldigt mycket den säsongen. Både i juniorallsvenskan och i herrlaget. Att jag fick sätta väldigt mycket prägel på att testa saker som jag ville genomföra. Så att jag fick ta för mig väldigt mycket och göra det. Så vi hade ett väldigt bra samarbete tycker jag som fungerade den säsongen.
Och många spelare du känner igen från den tiden tänker jag till idag. Det är ju en hel del kan jag tänka mig.
Ja, jag känner igen ganska många i alla fall från om man börjar med Örebrohåll då, så känner jag igen Marcus Lindgärdet, Marcus Ekengren, Jakob Axelsson, Jonas Höglund som materialare är fortfarande kvar, Anton Karlsson. Sen har svårt att sätta fingret på om det är någon till, men det är ett ganska bra gäng också som har bytt ut eller försvunnit också, eller bytt klubba. Och några som har tagit samma steg som jag gjorde det sen då, även gått över till Lillån. Så att jag känner igen en hel del av spelarna.
Och du nämnde guldet, det är jag skuldet då du tänker på.
Ja.
Jag kan ju se en fördel i att du har, för att ni hade då den här gruppen unga spelare som är utvecklingsbara och som man har i på olika nivåer, alltså på seniornivå, i JAS och sen i HJ, att man liksom kan verkligen ha en stor grupp att jobba med. Var det en fördel för liksom att var en grund för att kunna liksom ta det SM-guldet?
Det var verkligen en jättefördel att ha dem med i samma grupp. Det är ju en väldigt, väldigt bra grupp att jobba med, ska man komma ihåg. En träningsvillig och väldigt talangfull grupp som alla drog åt samma håll. Det fanns väldigt bra både formella och informella ledare i spelargruppen den här säsongen. Så det var en väldigt lätt grupp att jobba med. Man ställde sig inte för så mycket besvär i gruppen så att säga på det sättet, utan man kunde verkligen fokusera på själva innebandyspelandet när man jobbade med dem.
Och hur tänker att du 28 nu, var du då 23 ungefär då? Hur var det? Du var ganska ung då, men hur funkar det? Det var inga problem så?
Alltså, jag var ju fortfarande väldigt jag var ju väldigt ung när jag fick möjligheten att gå så pass högt upp i seriesystemet och få möjligheten till att jobba med de här killarna, vilket jag är enormt tacksam över. Jag var väldigt grön rent ledarmässigt om man skulle jämföra mig själv som från det jag är idag till det jag var då. Däremot så jag har ju alltid brunnit ganska mycket för taktik och våga pröva saker och detaljer i spelet. Alltså jag brinner väldigt mycket för de bitarna, så att jag fick en jättebra möjlighet att testa saker i den här talangfulla gruppen. Så att jag, och samtidigt då att jag fick jobba med en ledare som Janne Ekengren, som hade stenkoll på gruppen rent vid sidan av. För det här var en grupp som var hårt hållen och de visste verkligen ramarna.
Och du ledde då, om vi snackar inte sen om det, nu så ledde ni ju IBF Örebro då under division 1 11-12. Och då körde ni två derbyn mot Lillån just, och ni var väl lite uppstickarna då den säsongen.
Precis, alltså det var ingen som räknade med oss den säsongen. Vi sa själva som målsättning att det skulle vara ett lag på övre halvan, topp 5 pratade vi om innan säsongen på här sidan. Och man kan väl säga som så att Lillån räknade väl inte med att det var vi som skulle vara de främsta utmanarna i serien. Jag tror att man räknade Nykvarn som den största konkurrenten den som till att gå upp. Lillån hade ett väldigt, väldigt bra lag på pappret. Man hade fått liksom stora delar av ÖSK. Och man hade ett väldigt, hade bra bredd liksom i sitt lag. Och även bra talang. Så att de räknade väl med att de skulle plocka hem den här serien relativt enkelt. Det var liksom deras målsättning att de skulle upp. Så det var ju väldigt störande för dem att vi som grannklubb då verkligen men höll linjerna. Vi var ju med, vi ledde ju serien, nästa halva serien. Vi vann ju första derbyt i december och, så att vi var lite som grus under förhuden kan man väl säga för dem. Milt uttryckt att jag tror att de tyckte att det var väldigt jobbigt den säsongen. Och skulle jag tro om man frågar Lillås spelare som spelade den säsongen, att det var nog inte frid och fröjd hela tiden med att vi var med där uppe.
Och den säsongen avslutas ju, det kan väl inte bli, utifrån sett så kan man inte få ett bättre avslut egentligen med derby sista omgången. Lillån leder med en pinne över er, ni ligger tvåa.
Ja, det var ju verkligen upplagt för, jag tror inte ens en filmregissör hade kunnat liksom lägga upp det där bättre än hela den säsongen upplagd liksom med ett derby absolut sista omgången. I början så trodde man väl liksom när vi pratade i ledarstaben, både jag och Janne, kommer jag ihåg, då pratade vi om att fan, vi har ju möjligheten verkligen att grusa det för dem i sista omgången om det är tajt. Men jag tror inte vi tänkte det från början att vi skulle kunna spela upp oss själva. Och om du är med vad jag menar. Men den tanken växte ju fram liksom mellan oss. Framförallt när vi började närma oss liksom mot slutet de sista omgångarna där, att vi såg att fan, det här kan fan bli avgörande den här sista fighten. Om vilka som går upp. Och vi var väl liksom från början kanske inte riktigt redo liksom så sätt att fan, ska vi upp nu i år? Liksom, utan de tankarna började ju planeras liksom där efter halva säsongen, att fan, vi kan ju vara med här uppe. Vi får ju börja planera för att om vi går upp, vad händer då? Så att det var verkligen upplagt för en jädrans fight. Och det var ju ett enormt intresse. Framförallt att det var en sån stämning mellan både spelargrupper och ledargrupper. Att det var en hel del rivalitet. En hel del smågnabb. Det var mycket diskussioner. Jag tror att även spelarna i skolan, alltså många av dem gick ju liksom tillsammans i utbildningar och klasser som träffade på varandra. Så att det var ju ett år liksom utav enorm förväntan från båda lägen med tanke på att båda lagen liksom var med där uppe i toppen.
Och tyvärr då får man säga för er del så slutade det med en förlust. Jimmy Eriksson är väl den stora hjälten i Lillon den matchen.
Ja, jag får väl hålla med där. Det var ju det värst tänkbara som hände den säsongen. Skulle jag säga att vi förlorade. Det är ju den största idrottsmotgången jag någonsin har stött på som tränare och spelare, att förlora det derbyt inför så mycket människor, så mycket vänner och familj, och det var så stor förväntan på det. Och jag kan säga att jag som person inför en utmaning ser ju aldrig liksom att jag ska förlora någonting. Men jag går ju alltid in med inställningen att jag ska vinna. Jag målar upp målbilder liksom, att jag varenda gång jag går in till en match så tänker jag inte en tanke på vad händer om jag förlorar, utan det var ju liksom precis det som hände. En säsong som var i princip perfekt från våran sida tog slut på ett sånt hemskt och vad ska jag säga, smärtfullt slut. Det gjorde riktigt ont.
Ja, jag tänker också utifrån allt som stod på spel, tänker jag också.
Precis. Det var ju en allsvensk plats som stod på spel. Och vad ska man säga, det är en enorm, och det var så mycket folk och det var sånt stort intresse, och ja, men det var ju liksom det perfekta avslutet på säsongen, som man såg det. Att få mäta sig en sista match som liksom med Lillon och vinna och knäppa dem på näsan absolut sista matchen. Det var ju så man tänkte, att det kunde ju inte bli bättre att få den möjligheten.
Och hur förbannad var, liksom, var det efter matchen? För jag minns det kanske, men det var väl mycket förbannad Michel i båset. Sparkade runt och slängde någon mapp på ena med andra.
Ja, tavlan flög ju. Den tror jag nog alla örebroare kommer ihåg, att den här tavlan ven. Jag tror aldrig jag har varit så arg. Och jag tror aldrig mina ögon har svartnat så mycket. Och jag har känt så mycket smärta, eller så mycket känslor som rör om. Liksom. Jag har svårt att sätta fingret tillbaka liksom, hela den kvällen. Alltså, hela den kvällen, hela den eftermiddagen, hela den matchen i princip har jag svårt att tänka tillbaka till än idag. Skulle jag vilja säga. Efteråt, jag minns ju matchen väldigt väl, men liksom direkt efteråt där, jag har ju svårt att känna liksom vad exakt, och säga tiden liksom vad allt skedde. Jag vet att jag kastade tavlan, jag vet liksom att jag gick rätt ut. Sen har jag svårt att minnas liksom vad som hände mer, eller vilka personer jag pratade med, eller vad som sades. Men jag minns ganska väl i alla fall att det gick inte att prata med mig. Jag var i princip okontaktbar.
Ja, du har ju det personliga planet också, tänker jag, men just vi nobbade av Lillon.
Ja, det var ju en enorm prestige där. Jag ville verkligen knäppa dem på näsan den säsongen. Det var ju liksom själva mitt personliga mål, ingenting jag pratade om liksom med spelare eller någonting, utan det var ju min liksom, det skulle vara förbannat roligt att knäppa dem på näsan absolut sista säsongen, eller sista matchen, och få den möjligheten.
Precis. Det
var enormt enormt tufft var det, att få stryk där på mållinjen.
Men då Lillon får riktigt upp det och ni får vara kvar, men jag vet inte, vad jag har hört lite grann, så är lite förvånad ändå, för du byter ju från IBF till Lillon.
Ja.
Vad jag har hört, så var det lite förvånande. Kanske också från IBFs håll.
Det var nog väldigt, väldigt förvånande. Och det är nog fortfarande än idag, även om vi pratar att det här är en händelse som är 5 år gammal i princip. Alltså det börjar ta tid. Grabbarna börjar bli stora. De var ju småkottar då, som jag säger, till mina gymnasieelever under den här tiden. Och det var ju så här att jag tror det var några veckor efteråt. Jag har svårt att sätta tidsperspektivet nu, men då hörde ju Lillon av sig och var intresserad av att få in mig tillsammans med Anders Granlund. För då i den vevan som derby tog slut så slutade både Mikael Allén och Peter Bjur. Och lämnade över taktpinnen till Anders Granlund som kom in där mitt under säsongen. Så han hade ju som önskemål att få in mig i ledarstaben. Det här var ju enormt tufft. Jag höll fortfarande på och pratade med IBF om kommande säsong. Och jag hade väl ställt in mig på att fortsätta.
Du hade in kontakt med IBF då?
Jo, jag hade kontakt med IBF. Och jag var väl inställd på att fortsätta liksom innan Lillon hörde av sig. Det som vart... jag skötte ju den här delen väldigt, väldigt dåligt. Jag var ju rätt ung och lite impulsiv på den tiden, kan man väl säga. Att jag inte riktigt tog fullt ansvar för mina handlingar där. Eller min dialog med Örebro. Riktigt. Jag lämnade ett besked när jag hade tackat ja till Örebro. Vilket kom som en chock, för jag hade ju inte liksom varit tillräckligt ärlig och pratat med Örebro om exakt hur jag kände. Och det här pratade jag faktiskt inte med Lillon heller, utan det var väldigt mycket tankar som gick. Men det jag skulle gjort i efterhand, om jag skulle göra det här bytet igen någon gång, så skulle jag varit betydligt ärligare i mina resonemang med båda föreningarna, liksom vad jag kände. Men anledningen till att jag bytte var ju i stort sett att det var en jävla utmaning att få komma upp och jobba på allsvensk nivå. En nivå till. Och framförallt att få utmaningen att jobba med äldre spelare. Som jag såg som att här fick jag en möjlighet att kliva upp. Och jag var inte säker på att jag skulle få den möjligheten igen. Att jobba så högt upp. Jag hade ju aldrig förväntat mig att jag skulle få jobba med ett allsvensk lag redan säsongen efter min första seniorsäsong som tränare.
Och du som du sa då, du kan ta upp med Granlund då som kom in och som är kvar fortfarande i Lillån. Hur kände du inför det då? Hade du fått någon känsla för Granlund? Hur han var?
Jag träffade Granlund redan första gången jag träffade Lillån. Och fick chansen att prata och liksom diskutera. Och vi fattade väldigt, väldigt snabbt liksom ett tycke för varandra. Och jag tror aldrig jag har kompletterat så bra med en annan ledare någon gång under hela min tränarkarriär. Det har jag inte. Det är svårt att säga. Just nu så funkar jag enormt bra med min nuvarande assisterande här i Lockerud som jag jobbar med, Mikael Jonasson. Men just den här känslan som jag och Granlund skapade, att liksom den här exakta tilliten till varandra som vi hade. Och den lojaliteten vi hade till varandra. Jag tror inte att den är svår att nå. Man kan beskriva det med en situation mot när vi mötte Västerås under säsongen. Då vi låg under med någon kasse med 3 minuter kvar. För ett hörnfrislag. Och Granlund tar timeout. Och vi ska göra vår berömda frislagsvariant flippen. När vi flippar på bortre stolpen. Den har vi kört en hel del. Den har vi hängt med Lillon under en hel del år. Jag tror att de flesta liksom, Örebro och Lillo folket känner igen den frislagsvarianten. När man flippar en boll på bort och stolpen. Och i samband med det så vill ju Granlund också ta ut målvakten när vi ska köra den här flippen på bortre. Med 3 minuter kvar. På den här frislagsvarianten. Vilket det ställer ju rätt många spelare. Men jag ser liksom i Granlunds blick att ja, men han menar allvar. Han har inte fått hjärnsläpp. Liksom. Han är inte helt borta. Han har någon tanke med det här. Så att jag får ju frågan utav målvakten Robin Laxson, men vad håller ni på med? Liksom? Eller han tittar på mig rättare sagt och uttrycker de orden med sin blick. Men jag litar på Granlund. Jag spelar med i det här läget. Vi har en hanke med att vi ska köra på detta utan egentligen säga någonting. Så att Granlund genomför den här idén och så lyckas ju faktiskt den sjätte spelaren hänga dit bollen på en retur. Det låter ju nästan liksom lite för bra för, men just situationen med att bara att man kunde se på varandra när man tar ett beslut utan att egentligen prata. Att vi vågade släppa saker till varandra under den säsongen. Trots att vi hade delat ledarskap och delade på ansvaret så hittade vi liksom ett bra sätt att samarbeta. på ett bra sätt. Så att en fantastisk säsong.
Och den, ja, precis. Den säsongen tar ni en fjärde plats. Vad är det som vad var nyckeln till det egentligen, att ni tar den fjärde platsen?
Nyckeln till det är att vi lyckades skapa en grupp som fungerade väldigt bra ihop och strävade åt samma håll, där vi hade en bra mix med unga och äldre spelare som det var ett väldigt bra arbetsklimat. Det var en hungrig grupp och många många bra personer. Vi hade inte massa energitjuvar och vi hade inte spelare som strävade åt olika håll, utan vi hade en väldigt väldigt bra grupp att jobba med. En väldigt väldigt bra spelargrupp och talangfulla spelare givetvis, men man ska ändå komma ihåg att från det att Lillon tog steget upp, så tror jag att det var 9-10 spelare som hade speltid på ordinarie formationer som försvann. Så att det var ju verkligen ett nybygge, och vi var ju absolut inte säkra på när vi gick in i säsongen att det här kommer att funka bra. Vi hade ju liksom, vi ersatte ju inte jättemycket spelare. Jag tror vi värvade in 3 spelare i och för sig. Både David Lundberg och Robin Sjöberg då, som gjorde enormt mycket poäng, kunde få ett jättebra tillskott som vi värvade in. Men sen var det ju faktiskt att flytta upp yngre spelare i princip som vi fick in. Så att det var inte så här fasansfullt mycket nyförvärv, och då var det ändå en hel del spelare som Alstam, Magnus Frid, vad var det mer för spelare, Rickard Ross. Men jag kan inte nämna alla, men det var väldigt många spelare som försvann från sista matchen. Glasco försvann, som gjorde en hel del poäng, vet jag. Max Gruvius försvann. Ja, men listan kan göras ganska lång liksom, på spelare som hade rätt mycket spel till den division 1-säsongen som bara försvann.
Mm. Men en fjärde plats, en bra säsong, men ändå så lämnar du säsongen.
Ja.
Jag har ju läst, ni fick en lösning, du gick till Lindås då i Allsvenskan.
Stämmer bra.
Och det var väl, vad jag förstod också, var det en bra lösning för dig och din sambo att hon kunde få ett jobb?
Ja, det var en jättebra lösning, både rent arbetsmässigt och rent boendemässigt. Jag fick en väldigt bra ekonomisk lösning. Jag fick faktiskt möjligheten att jobba med Lindås härlag på heltid. Och bara jobba med härlaget för en heltidslön. Man ska säga att innebandyns rent ekonomiska ersättningar är ju inte jättebra med tanke på hur mycket tid man behöver lägga liksom på att jobba på de nivåerna. Så chansen jag fick rent ekonomiskt var för svår att tacka nej till. Rent gruppmässigt allting ville jag ju egentligen vara kvar, men jag tror att det bytet var väldigt nyttigt för mig, för där fick jag faktiskt verkligen uppleva min första motgång och fick jobba med en väldigt, väldigt svår grupp. Och haft en hel del tid att reflektera efter det, med tanke på att jag lämnade Lindås. Jag fick gå efter att vi var oense om en hel del saker tillsammans med styrelse, alltså inte beroende på sportsliga resultat, utan mer beroende på alltså kultur, synen på liksom gruppens kultur och föreningens kultur och vad förening och grupp så för och vad vi strävar, så tog vi liksom inte och drog åt samma håll, för att göra det liksom ganska enkelt.
Hur mycket tog du emot då? Du nämnde lite grann, men hur mycket tog du emot att lämna? Alltså, man förstår ju, det är möjligheten att jobba med innebandy på heltid och få betalt. Liksom. Det är ju svårare när man får den, så. Men det finns alltid någonting man måste offra ju.
Precis. I mean, det var ju väldigt tufft liksom att lämna Lillån då, precis som det var tufft att lämna även Örebro. Men att få lämna Lindås var ju, jag hade ju möjligheten att vara kvar. De ville ju egentligen ha mig kvar i en annan ledarlösning och få jobba liksom med att ta in en person som har jobbat med dem innan, och där jag inte skulle få lika mycket styrning säsongen ut. Men jag kände att det var helt fel miljö, så jag gav faktiskt upp den här lösningen, vilket gjorde att jag lämnade. Så jag hade möjligheten att vara kvar även i Lindås, men jag kunde inte riktigt stå för det som skedde där. Jag kände inte att det var rätt miljö. Det tog bort väldigt mycket glädje och energi. Så jag känner i efterhand att jag gjorde helt rätt beslut. Att, liksom, ja, att vi löste det på det sättet att jag lämnade under säsongen. Jag tror det var den bästa lösningen på alla parter. framförallt väldigt, väldigt lärorikt för mig själv. Och få en paus där och få liksom reflektera lite grann.
Precis. Så nu, som sagt, du är med lite grann. Vi svänger lite grann i fokus till derbyt. Och som sagt, du har varit med i bägge lagen. Så du har, och du känner Grana till exempel. Så att, kan inte lika bra. Jag har inte bra koll du har på IBF och så. Men hur mycket följer du lagen idag?
Jag försöker se så många webbsändningar som möjligt där det passar liksom med mina egna matcher. Att följa, och sen tjatar jag och Grana i princip varje vecka. Liksom per telefon. Men vi pratar inte så jättemycket innebandy. Alltid vi pratar det ena med det andra. Vi har ganska mycket gemensamma intressen. Så att vi pratar en hel del. Sen kommer det upp lite grann då och då liksom om derbyt och om lite om Örebro innebandy. Det är alltid kul att följa lite vad som händer liksom i stan.
Mm.
Och hur det ser ut. Det har ju blivit ett mycket, mycket mildare klimat nu än vad det var på min tid. Men det kanske var tack vare mig också att klimatet var som det var. Det känns ju mer nu som att det är inte lika, det är ju långt ifrån lika stor rivalitet som det var på den tiden.
Mm. Jo, men det hör man ju också när man pratar lite, de här intervjuerna har gjort lite grann. Så jag tror väl att Massenius är ganska, han är ju en hästig kille på bänken, men han är ändå diplomat och säger att han tycker ändå det är kul att det går bra för Lillion. Och ja, vill ha kvar dem liksom i Allsvenskan.
Men det är, så jag tror att båda föreningarna har börjat tänka lite längre än liksom till imorgon. Att Örebro planerar ju för en SSL-satsning och för att gå upp i SSL. Och det är klart att om de går upp så vill ju de på något sätt börja hitta ett samarbete med Lillån. Det är ju självklart då att inte de kan gå ut och säga exakt vad de tycker och tänker i alla lägen. För oavsett så är det ju en konkurrent och båda lagen vill vinna och vill vara bäst.
Mm.
Det är ju inget snack om det. Jag är jättesvårt att säga att Örebro jublar när Lillon vinner matcher. Det har jag jättesvårt att tro. I så fall har det hänt väldigt, väldigt mycket de här åren.
Ja, de jublar kanske inte. Men som du säger, det kanske finns det strategiska perspektivet finns hos ledarteam och styrelse och sportchef kanske.
Precis.
Men ska du säga, jag vet inte om de visar matchen ikväll. Jag har faktiskt dålig koll på om de sänder den.
Ja, det hoppas jag. För det har jag tänkt att titta på. Jag hoppas verkligen att de sänder. Det är lite svårt att komma upp.
Ja, precis. Men vad vi ska snacka lite grann om den. Snacka upp lite grann. Men de derbyn som varit även på din tid har ju varit tajta. Alltså i Allsvenskan, Division 1 och DM-final och liknande. Vad tror du själv och hur går dina tankar?
Alltså grabbarna, nu har de börjat lira några derbyn mot varandra. Båda lägren har liksom upplevt de här matcherna en hel del. Så att jag tror att båda lagen har hittat mer trygghet i situationen. Att det inte är första gången de spelar den här matchen med ett bra gäng på läktaren och där man vet att det är mycket prestige att vinna. Så att jag tror att båda lagen är mer bekväma nu än vad man då var på min tid. För då var det ju väldigt nytt för allihopa, det här med derbyn. Och så mycket folk och så mycket upptrissad stämning. Men jag tror de är mer trygga idag. Och jag såg faktiskt båda matcherna i helgen. Så både Onyx Örebro och Malmö Lillån. Och jag får väl ändå säga att jag tror inte att något av lagen går in så här stensäkert med ett grymt självförtroende inför kvällen. Jag tycker att båda lagen gjorde inte perfekta insatser senaste helgen direkt. Utan jag tror nog att båda lagen grubblar på en hel del faktiskt om hur de ska tackla den här matchen.
Hur mycket, du har ju bägge lägarna pratat också om det här. Att det är just en vardagsmatch, en onsdag. Hur mycket tror du det påverkar?
Det tror jag väldigt klart att för några som har liksom en tuffare arbetssituation som har svårt att komma iväg och styra sitt jobb, så tror jag att det kan vara lite tuffare och lite stressigare. Men jag tror att de flesta liksom spelarna nu och ledarna liksom, går och småmyser lite grann här innan. Vissa kanske känner lite nervositet, vissa kanske Ja, men känner den som den här, det här goa lilla ruset i kroppen som man har inför liksom en spännande derbymatch?
Lukas Sjögren, lagkapten, jag pratade med han igår och släppte avsnittet i natt, men han sa det att han tog till och med ledigt idag från jobbet för att kunna varva ner och slappna av inför ikväll.
Så att, ja, precis.
Det finns en liten anspänning där, men så här då. Jag har ju sagt det när jag intervjuat. Jag säger ju att IBF är favorit just för att de har erfarenheten, de har varit med länge, de ligger före. Vem tycker du är favorit?
Alltså om jag själv skulle gå in liksom och känna att nej, men nu ska jag spela 100 kronor på den här matchen, vem som vinner, så skulle jag ju sätta mina pengar på ett kryss.
Mm.
Skulle jag vilja säga. För jag tror på en målsnål tillställning. Alltså, min erfarenhet av derbymatcher är att alltså det jämnar ut sig rent det mentala spelet. Alltså, det blir en anspänning. Mycket idag tror jag kommer att avgöras på detaljer som powerplay, boxplay. Och hur bra man... vilken balans man har i sitt anfallsspel. Det tror jag är de viktigaste nycklarna. Och vilket av laget som är trygga i sitt eget sätt att spela.
Mm.
Det är nog det som avgör det här derbyt ikväll. Jag har jättesvårt att sätta fingret på vem som skulle vinna idag. Men jag ser ingen som en klar favorit i den här derbymatchen. Av den erfarenheten jag har så vet jag att Lillon växer 3 meter och blir mycket bättre över en kväll. Varenda gång det är ett derby som mankas. I alla fall när Lillon har varit lite underdog mot Örebro på förhand, så har man ju växt enormt. Så att jag tror nog att det här kommer bli en tajt tillställning. Och skulle jag tippa, så skulle jag nog tippa på ett kryss faktiskt.
Mm. Jag tänkte på publiken och vi som på ett sätt har förmån. Jag vet inte vad du känner, det kan man väl hellre på bänken, men vi som har förmånen att kunna bara sitta och titta. Jag är ju neutral i det här. På så sätt. Så, vad kan vi förvänta oss? Som publik och åskådare?
Jag tror ni kan förvänta er en hel del känslor på banan. Alltså ni kommer att få leva sig in i en oerhörd känslostorm. Det kommer att vara ganska tydliga känslor beroende på vad som händer på banan. Jag tror att domarna behöver sätta en tydlig nivå från början och visa vad de tolererar och inte. Det kommer nog vara en hel del, ja, men det kommer att bytas lite ord, det kommer att vara lite hett. Det kommer att vara en hel del känslor och det kommer nog vara en hel del situationer där folk går in ganska tufft i närkampen också. Så att, jag tror man får vara med på en rejäl känslostorm. Jag hoppas i alla fall att det fortfarande finns liksom någon form av prestige att vara bäst i stan och vara ledande. För det är ju det gäller liksom, nu visa vilka är det som är bäst. Man kan inte gå på vilka som är bäst på ett papper. Utan det ska bli kul att se vilka det är som är ledande i Örebro idag.
Och sen är det också det som jag sa innan. Det skiljer ju bara 4 poäng. Så att det är inte så att det är jättestort avstånd mellan dem.
Nej, Lillon har ju börjat över min förväntan. Jag förväntade mig nog att Örebro skulle vara i toppen. Och de har ju gjort sig liksom ut efter förväntan. Rent poängmässigt så har de gjort det jättebra. Sen har jag inte sett alla matcher. Men du kan nog bra ha så mycket poäng. Lillon hade jag inte så stora förväntningar på inför säsongen. Om jag ska vara ärlig. Jag tror nog man skulle få det lite tuffare. Men man har tagit en del poäng i början. Även om man kanske har mött lite svagare motstånd. Men ändå liksom ta 3 poäng borta på ön mot Visby. Jättestarkt. Göteborg kanske inte är en... Ja, inte är något att räkna med, så det kanske är de här 3 garanterade poängen man har. Sen är det ju starkt liksom, man har stått på Alingsås också liksom, på bortaplan. Så att man har väl börjat liksom lite över förväntan, får jag ändå säga.
Men du har ju varit i den här sitsen själv som tränare i derby, och alltså, vad ska man tänka på och hur ska man agera som tränare? Jag tänker lite grann på det här med förberedelser och den här biten. För det är hur mycket man kan styra spelarna under match när det är som det är.
Alltså det är väldigt svårt att coacha ett derby. Det är väldigt hög ljudnivå. Det är svårt att kommunicera ut till spelare. Framförallt i gamla idrottshuset var det i princip omöjligt att säga någonting 1 eller till 2 meter fram. till spelare, för att du fick liksom ut det du sa till kanske 2-3 spelare, som de som var närmast, som satt. Resten hörde ingenting när du pratade. Du hörs knappt på banan heller. Nu kanske det är lite bättre förutsättningar i den nya idrottshuset, rent akustiskt sett. Det man, jag tror, min lärdom har jag tagit av derbymatcher nu när jag har hållit på ett gäng år liksom med det här, så skulle jag nog säga att man ska vara så lugn och trygg och inte bryta för mycket matchrutiner som man redan har, utan man ska se det här liksom, förbereda sig precis som vanligt. Och sen behöver man inte, det här är ingen match, utan tränare behöver gå in i omklädningsrummet och elda på och motivera, utan du kan ta det lite lugnare, utan försöka hålla spelarna så lugna som möjligt och inte prata så mycket detaljer, utan det mesta liksom handlar om att, ja, men ha en bra förberedelse, en bra vecka från början. Spelarna ska känna sig trygga i sina uppdrag som de ska utföra på banan. Och helt enkelt, det laget som känner mest trygghet i sitt eget spel, det är de som kommer att segra. Det handlar inte om att gå in och göra massa stora förändringar liksom inför den här matchen. Det är svårt att se. Utan det handlar mycket om att ha en stor grundtrygghet i sitt egna spel. En bra vecka helt enkelt, där man känner att man har ganska bra stäm på träningen och man vet vad man ställs inför redan innan.
Ja, för vad det är för exempel, du sa det lite grann själv, men just så det finns ju nästan som tränare i sån här läge kanske att man måste just så att säga, lugna ner dem än att elda på
dem. Ja, än att elda på dem. Alltså, det är ju ingen som går in i den här matchen som på ett vad man ska säga, ett lojt sätt. Det är ju svårt att se att liksom någon skulle springa ut loj inför det här derbyt. Då är det jättesvårt att se att det skulle ske.
Precis, så det ska bli jäkligt roligt faktiskt. Det som är den amma säger, så desto mer taggad blir man ju. Men vad, du har ju nämnt innan, men vad, du sa ju om du skulle tippa en amma så skulle du ta kryss, men vad tror du det är slutresultatet då?
Jag tror på en målsnål match faktiskt. Men jag säger 4-4, det låter som ett bra resultat efter full tid. Sen bonuspengen, ja, det är svårt att tippa, men vi kan väl ge den till Örebro då, som säkert vill ha på poängen, de 3 poängen lite mer liksom, eller känner att de är lite viktigare, mer än att Lillon kan gå in som underdog och känna att de inte har något att förlora, så att då kanske hungen dämpas lite vid ett kryss. Så att jag säger ja, bonuspeng till Örebro.
Och då är det ingen som avgör då, men sista målskyttarna då i bägge lagen då. Vem avgör i Sören då? I Örebro då?
Jag tror att Marcus Lindgärdet avgör i sadden. Och jag tror att den som gör mest mål i London är Karl Eirik.
Okej. Okay. Det är jättebra. Det är kul. Det allsvenska publikrekordet ligger ju, det har man pratat lite grann om inför den här matchen bland annat. Men det ligger ju på, vad jag hittar så är det 1538 personer. Och det är när Granlund mötte Tim på en gruppen 2006. Yeah. Tror du man slår det ikväll?
Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen att man gör det. Jag tycker att den här matchen är så pass sevärd, så att jag hoppas verkligen att Örebro-publiken tar vara på och ser den här matchen. För att ja, man får väldigt mycket för den biljettpengen man betalar för att komma in. Om det ens liksom är så att, eller om man kör någon form av sponsorgrej ikväll, har jag lite mindre koll på. Men ja, jag tycker definitivt det är värt entrépengen att komma och titta på matchen. Så jag hoppas verkligen att man får dit mellan 1500 och 2000 örebroare. Det tycker jag att den här matchen är värd.
Ja, det kostar 100 kronor för vuxna och 50 kronor för ungdom. Upp till 12 tågen gratis. Och sen kör man ju, det ska man faktiskt säga också, de kör faktiskt med det bara. De har ju samarbete med Cancerfonden inför det här. Så att de har ordnat sponsorer som skänker 1 krona per årskådare. Så att jag har sagt det, jag sa det i förra avsnittet, men alla tidrosutet ikväll, så det är en bra grej att samla in pengar till.
Ja, precis, både en bra grej utanför banan som hjälper folk som verkligen behöver de pengarna, och framförallt så är det är ju värt 100 spänn oavsett vad du går dit och tittar.
Ja, är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? Det blir längre avsnitt i och med att vi spelade in utan att
Jag hoppas på en sevärd match. Jag hälsar alla gamla spelare och gamla ledare jag jobbar med att jag hoppas verkligen att man vågar bjuda till ikväll och verkligen spela ut fullständigt. Så att jag hoppas på en jättesevärd match, och kanske inte riktigt så som det var under mitt sista derby att det var så pass låst spel.
Mm, precis. Ja, men jättebra, Michel. Tackar så mycket för din tid.
Tack för att jag fick vara med. Det är jättekul. Tack ska du ha.
Hej.
Ja, hej.